Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 80 av We Are Influencers. Hej och varmt välkommen till det sista avsnittet i den här specialsäsongen av We Are Influencers. Jag heter Linda Hörnfeldt, är grundare av Influencers of Sweden som gör den här podcasten. Och mig hittar du till vardags på lalinda.se. Den här säsongen har vi ju satt strålkastaren på mikroinfluencers. Det här är ju då profiler som med en tydlig nisch och ett relaterbart liv har byggt en karriär i sociala medier, men utan de här enorma följarskarorna som ofta man kanske associerar med framgångsrika influencers. I det här avsnittet så ska vi få höra ifrån Annika Myhr och Lisa Falåker. De är två stycken resebloggare som har hittat ett sätt att jobba tillsammans för att lyfta varandra och sina sociala kanaler. Annika, hon sa upp sig efter en workation med just oss på Influencers of Sweden för att satsa på sina sociala medier, medan Lisa, hon ser bloggen som det perfekta komplementet till sitt människojobb. Den här duon, de träffades på ett bloggevent och fann varandra på en gång. Och idag har de en podcast som heter Att resa-podden tillsammans. Och de har också utvecklat en strategi kring att sälja in samarbeten tillsammans för att stärka erbjudandet. Vi pratar lite grann om vad är det för skillnad egentligen på resebloggare och bloggare som reser. Den är större än vad man kanske kan tro. Om det här med pressresor, hur funkar det egentligen? Och om den här utmaningen om att verka i en bransch där reglerna fortfarande är lite flytande. Här kommer min intervju med Annika och Lisa. Hej och varmt välkomna Annika och Lisa från Respodden och era bloggar.
Ja, hej. Precis. Hej och tack så jättemycket.
Fantastisk introduktion.
Ja, det var väldigt.
Det är en total fel på den. Jag har ju två gäster idag och vi ska prata resbloggeri och respodderi. För i den här mikroinfluencer-säsongen så kände jag ju att vi måste ju ha med liksom representanter för den här blommande nischen. Och då av en händelse så fick jag ett meddelande från dig, Lisa.
Ja, men precis. Ja, men vi känner ju varandra lite grann. Och sen så gick jag och lyssnade på ett avsnitt och så tänkte jag att men Linda måste ju prata med oss och fråga om just det här med resebloggande versus livsstilsbloggare som kanske också får upp ögonen lite grann för att samarbeta med olika typer av turistbyråer eller flygbolag eller vad det kan vara. Jag tänkte att vi har nog en del att säga om det här och kanske reda ut begreppen lite grann och när ska man jobba med vilka och så.
Men du är ju väldigt liksom representativ då för just det här att ta tag i det själv och att faktiskt pitcha in sig själv.
Mm. Ja, i det här fallet i alla fall vet jag inte riktigt.
Men, och det gick ju alldeles lysande. Ja. Så att då borde du ju bara göra det mer.
Ja, precis. Nej, men vi jobbar ju tillsammans, jag och Annika. Jag skriver en reseblogg som heter livetfråndenljusasidan.se och Annika heter resfredag.se. Och vi har för ganska länge sedan slagit oss ihop och insett att vi kan göra ännu bättre grejer när vi jobbar tillsammans. Så ja, vi pitchar på saker både var och en för sig men jättemycket tillsammans och det vi har vår gemensamma podcast, Att resa-podden. eller att resa podden om att uppleva världen som vi har ihop. Och då har vi liksom ett större koncept som vi kan sälja in mot partners som vi vill jobba med.
Men kan inte du börja med att berätta lite grann om dig och din, dina sociala medier, så ska Annika få komma in här sen.
Ja, precis. Ja, men jag heter Lisa Fahlåker. Jag har bloggat väldigt länge. Det är nog 10 år i år faktiskt.
Oj, så pass.
Ja, började när jag fick mitt första barn. Du vet, lite mammablogg, livsstilsbloggande. Har alltid rest supermycket. Så att jag började nischa min blogg mot resor runt, ja, kan det vara 4-5 år sedan kanske. Mm. Och nu är det i princip, det är inte bara resor, jag håller fortfarande väldigt personlig stil i mina kanaler. Men ja, resor är mitt största intresse, så att det gör jag. Och bloggen då, som sagt, heter livetfrånljusasidan.se, samma på Instagram och så podden ihop med Annika.
Men du har också ett vanligt jobb. Ja, men det på sidan jobb.
Människojobb.
En människojobb, väldigt bra, väldigt bra beskrivning.
Ja, nej, men exakt, jag jobbar heltid. Jag har 3 barn som är mellan 2 och 10 år, så att det är stort hus i Nacka, man, familj, alltså.
Så, ja, men det, så det här, alltså, har du fler timmar på dygnet än vi andra?
Ja, för att jag har jättemånga timmar när man borde sova, som jag.
Jaha, okej.
Sen är Lisa den mest effektiva personen jag känner. Alltså på de timmarna som jag gör 2 saker gör hon 20.
Ah, vad härligt. Kan du lära mig hur man gör det?
Ja, för det, ja, men för det tar ju tid. Alltså. Det är klart att det gör det med blogg och podd, men det är det roligaste, verkligen. Jag skulle kanske kunna tänka mig att gå ner lite i tid för att göra det mer på ett sätt för att, och kanske bygga in mer frihet i livet så. Men samtidigt så gillar jag mitt vanliga jobb jättemycket. Så
vad jobbar du med? Vad är ditt människojobb?
Jag jobbar som ledare i IT-branschen. Okay. Så jag jobbar med mycket ledarskap, strategi, IT-arkitektur.
Men det, är det någonting som du känner att du också kan använda i ditt bloggerijobb?
Alltså jag tror att på, med bloggen så får jag mer ut min kreativa sida och att jag tyckte om att skriva och mycket så. Jag ser däremot att jag kanske underhåller andra sidor hos mig själv just kring det, men också att se en snabb output. Där i mitt människojobb så är det ganska långa cykler, det är mycket strategi, det är mycket politik, och här får jag mer bara köra och liksom snabba kickar, snabb output.
Så det kompletterar liksom snarare?
Men det gör det, och sen blir det också, alltså det är någon form av terapi för mig att skriva och bara få ut, och resorna får jag återuppleva och jag får njuta av de här bilderna igen och få en anledning att liksom djupdyka i det igen och igen och igen. Så.
Mm. Annika Myhre med K. Annika med K, inte Myhre med K. Berätta om dina sociala medier.
Ja, jag har också bloggat länge. Jag startade upp bloggen när vi skulle flytta till Thailand för 2011 var det, med familjen. Och det var mycket livsstil då också, precis som Lisa skrev om barnen, skrev om vardagen, och mest för att vänner och familj skulle kunna följa med i bloggen. Men resan har också varit så här största passionen väldigt, sen väldigt tidig ålder, och alltid funnits med. Och jag märkte att läsarna gillade resor, jag fick mycket frågor, och 2014 så bröt jag ut temat som var, på fredag jag skrev bara om resor. Och den rubriken var då Resfredag. Så plockade jag ut det och bröt ut det till en egen blogg.
Jag har många gånger undrat varför den heter Resfredag. Och då tänkte jag så här, att alla dagar som fredagar när man reser, typ.
Ja, men lite så har det blivit också. Det är det folk tror, att fredag hela veckan.
Ja, men
du kan resa, leva din dröm.
Ja, och det funkar ju också.
Ja.
Så det var ju en härlig coincidence.
Ja, jag har funderat mycket om jag ska byta namn, men folk säger till mig nej. Ja,
nej, alltså det är inarbetat, och det har ju som sagt dubbla liksom budskap, så att jag ser inget behov i det.
Nej, bra. Då får jag lite coaching här samtidigt.
Precis. Förlåt och varsågod.
Men vi körde bloggen, och sen teamade upp med Lisa 2015 där vi startade upp vår podcast. Och egentligen om man kollar på hur vi ser ut och våra kanaler, så vi är ganska lika, har liknande värderingar. Och det var det jag fastnade hos Lisa, att jag kände igen mig mycket. Vi teamade bra. Också 3 barn, vet att händer mycket, gillar samma typ av resor, aktiva resor. Och att skriva om dem och dela med oss. Så att vi såg en given partner tillsammans. Och faktiskt det här med vad jag gör, jag är utbildad jurist. Jag har jobbat som jurist i 10 år. Och hade bloggen vid sidan av som min största hobby och passion. Men för ganska exakt 1 år sedan. Och tankarna fanns där. Och göra någonting med livet, att lyssna på min egen röst, skapa min egen frihet. Och så var jag på working holiday, eller workation.
Winter vacation
i år tillsammans med Influencers of Sweden.
Mm.
Och det var ju en magisk helg alltså. Jag träffade så många inspirerande människor som jobbade med det här på heltid och fick så mycket inspiration och så mycket pepp och så mycket kärlek. Alltså när jag kom hem så sa jag upp mig veckan efter.
Jag tycker det är så häftigt.
Ja,
alltså, jag bara sitter här och ler från öra till öra liksom, för att det här är ju, nej men det här är ju det jag ville. Det är ju det här som var mitt, liksom min vision när jag startade Bättre bloggers förra gången till Influencers of Sweden. Just det här att det hela skulle kunna liksom vara någonting som gav folk en skjuts mot sin dröm. Så att det här är ju liksom, det här är ju framgångshistoria så rakt av för mig. Men sen gick det sen då. Funkade det?
Ja, ja, precis. Det är därför jag sitter här. För att det har funkat. Ja. Och nu har jag kört ett år. Det är både för- och nackdelen, måste jag verkligen påpeka. Att vara egen versus att vara anställd.
Absolut.
Och jag var rädd för att kanske... Min största rädsla var nog att tappa passionen för det jag gjorde. Att resorna som är en så stor del av mig, att det skulle bli mitt jobb och därmed inte vara lika kul och lika spännande och lika härligt längre. Mm. För att när det går över till att bara bli business och siffror och samarbeten, då tror jag att det är dags att sluta faktiskt.
Mm. Ja, men det där är någonting som jag har kämpat med mycket det senaste halvåret, bara just att hitta liksom, att inte fastna i vad jag borde göra, utan att faktiskt liksom stanna i, ja, men vad är det som är roligt, vad är det du är bra på, inte titta på alla andra. Men hur har du hållit fast vid det då?
Det handlar om att välja samarbeten för mig som jag kan stå för, som jag fortfarande tycker är roliga, och se till att jag reser som jag fortfarande brinner för, som jag tycker passar in i min nisch. För det är jättetydligt, tror jag, om man ska fortsätta hålla på så här länge, att man väljer sina samarbeten med omsorg, destinationer med omsorg, platser som jag verkligen vill resa till, saker som jag vill göra, typ av resor som jag har drömt om att göra. Och sen kombinera det såklart, och inte bara samarbetsresor, utan vi reser väldigt mycket tillsammans med familjen, och också blanda in det med de resorna som vi ändå skulle göra såklart.
Mm.
Och skapa mervärde på allting för läsarna, för följarna och för mig själv.
Men hur träffades ni?
Ja, men det var faktiskt genom bloggarna också. Jag hade följt Annika en period och fått höra från flera olika håll att ja, men du borde följa Annika. Ni är väldigt lika, jag tror att ni kommer gilla varandra. Och sen var vi med i ett samarbete med Plan International, flickafadder, för Tjejmilen. Du vet, vilket år var det här, Annika?
Det här var 2011.
2011, ja. Så första gången vi såg så faktiskt i samband med att vi sprang Tjejmilen för Plan. Och
fick ni se de mest peppiga sidorna av varandra?
Ja, men då blev vi väldigt förtjusta i varandra. Men det var ju några år senare som vi började liksom jobba tillsammans.
Och... Ja, och vad var första steget i det? För jag tror det är många som tänker så här, ja men gud, att samarbeta med andra, det vore ju jättekul. Men hur gör man det rent praktiskt?
Mm. Vi hade ju börjat att prata lite grann med varandra så, men inte så konkret om att podda tillsammans och så. Men det var ju mer att om man hade ett samarbete på gång eller kanske inte kunde göra det själv eller... de behövde någon mer, så tipsade vi gärna om varandra. Men sen var det faktiskt en pressresa eller en bloggresa till Finland som var en sån här familjeresa som man kunde söka till. Och då var det några andra resebloggare som hade varit på det året innan, men nu skulle det ha ett familjefokus.
Mm.
Och då fick man söka. Det här var ju några år sedan då. Det var 2015. Ja. Och då sökte, var det ganska många som sökte, och det var jag som kom med då.
Mm.
Och min man kunde inte vara ledig och han var inte superpeppad att åka till Finland just här, men jag ville väga och se det här stället som i skärgården där och så. Och då frågade jag Annika om hon kunde vara min...
plus one.
Min plus one, ja. Nej, men så vi åkte vi två tillsammans med tre utav våra totalt sex barn då.
Stjärnfamiljen.
Ja, exakt.
Verkligen.
Och där hade vi precis hur bra som helst på alla sätt och vis i allt vi gjorde, hur vi tog oss runt och hur vi hängde liksom. Och då började vi prata också om podcast och om vi kanske skulle köra igång med något.
Och jag ska säga att det här var precis i poddarnas begynnelse. Det var det inte riktigt. Det var 2015.
Mm.
Det fanns en podcast om resor som Vagabond körde. Men det var ju liksom ett varumärke bakom. Det var inte personligt. Vi saknade en nisch på marknaden som var en podcast med en personlig vinkling om resor. Det var något som jag själv skulle gärna ha lyssnat på och som jag trodde fanns liksom. Det måste ju finnas en efterfrågan på det också.
Mm. Mm.
Ja, och precis, och där man vet mer personerna bakom och vad de tycker om, vilket gör att man får en lite starkare trovärdighet i det och kan prata om mer personliga upplevelser kring det. Alltså jättemycket tips, jättemycket diskussion, information, destination, men också den här personliga touchen att ja, men jag gillar det av den och den anledningen, och där man låter följarna, våra lyssnare och läsare få den sidan utav det också och på det sättet kunna förstå mer vad den här destinationen eller resan har att erbjuda.
Men som tips hur man gör rent praktiskt, alltså om man funderar på att samarbeta med någon, så tror jag att det är otroligt viktigt att verkligen klicka med den personen. Känna av att ni står för samma saker, ni har samma grundvärderingar, ni är beredda att lägga in lika mycket tid i projektet, för det här kan ju bli alltså det kan bli en stor källa för irritation. Om en person sitter varenda kväll och jobbar och pitchar och klipper podden och den andra bara glider med på ett räk, på en räkmacka. Mm. Så det här är jätteviktigt att prata om. Vi pratade mycket om det, hur ska vi lägga upp det, vem ska göra vad. Och också, jag tycker att det kan vara bra att teama med någon där man har olika styrkor också. Lisa är väldigt teknisk. Jag är inte teknisk. Så vi har ändå liksom... Det är bra att komplettera varandra. Mm. Med...
Vad är du bra på då?
Jag är bra på att... Vad är jag bra på?
Nu sätter jag dig på botten. Nu måste du säga något bra.
Du är ute mycket mer och nätverkar och är duktig på att hålla företagskontakterna. Och så här, men här borde vi vara, vi ska vara med på det här. Och jag kanske inte riktigt har tid att lyfta blicken där. Eller det är inte så att du har mer tid, men du är duktig på det.
Ja, men jag pitchar mest av oss.
Mm.
Jag funderar på... Liksom, hitta ingångar och samarbetspartners. Och
hur går det till? Nu kommer vi ju klassiskt in, liksom. Det var ju en fin segway där. Hur går det till när man pitchar till företag? För vi ska ju också säga att era bloggar är ju inte superstora. De är ju supernischade. Och just därför så blir det ju, alltså just att det är resebloggar, som vi sa lite grann innan, just där skillnaden mellan resebloggar och lifestylebloggar och hur man pitchar in det. Vad har ni, hur stora är era kanaler? På ett ungefär?
Mm, jag har ungefär 10-11 000 unika i månaden på bloggen på Resfredag. Mm. Mm. Och på Instagram har jag 2500.
Mm.
Så det är verkligen mikro. Jag är en mikroinfluencer.
Ja. Mm. Ja, men det är därför du är här.
Ja. Ja. Och jag har väldigt liknande. Lite mer på blogg, men inte jättemycket mer. Så vi är ungefär lika stora så. Men däremot har vi fått ganska många tunga utmärkelser.
Mm.
Förra året fick Annika Sveriges andra bästa reseblogg. Och jag hade Sveriges tredje bästa reseblogg. Och sen kommer ju olika tävlingar vid olika tillfällen. Och sen kan det vara någon tidning som gör någon lista. Och det är svårt att riktigt bedöma de här utmärkelserna. Men vi ligger konstant med på topp 10-listor, topp 5-listor, toppplaceringar och sådär. Så att för oss är det ju mer det att ja, men stark trovärdighet, starkt namn inom det här, levererar kvalitet och att vi vet vad vi står för, liksom, vilken nisch som
ja, gäller. Men ni är ledande profiler inom resbloggsnischen.
Ja, och det blir jättetydligt också, för det är så lätt att vara rädd för att visa upp siffrorna och tänka, men jag är ju ingen, vem ska vilja liksom anlita mig? Jag kan inte ens jämföra mig, jag är en piss i havet liksom.
Mm.
Men när det kommer till expertrollen så har vi ändå tagit den på grund av att vi är trovärdiga, för att vi har gjort många samarbeten, vi vet vad vi pratar om, vi följer trenderna. Nu precis i årsskiftet så blev vi inbjudna till SVT Morgonstudion i direktsändning och agera i egenskap av reseexperter som de titulerade oss. Det var inte vi som pitchade in oss
där. Det är sällan en själv som tar epitetet expert, utan det är snarare någon som ger det till henne. Gör man det själv så kanske... Ja, innan någon annan har gjort det i alla fall, så kanske man behöver se över sin hybris.
Ja, men verkligen. Men det är oerhört kul när det kommer den typen av förfrågningar. Och vi har varit med i lite andra online-tv-program med ganska stora producenter och direktsänd radio och lite sådär också. Så att vi...
Och vad frågar de då?
Ja, men ibland, ganska ofta tycker jag att det har varit så här budgetresor. Det är ganska stort. Så här var ekonomiska tips. Så. Trender. De gångerna vi har skrivit om det och snackat om det i podden, så får vi ofta efterföljande frågor kring det. Att det här är intressant, prata mer om det och så.
Mm.
Så att mycket sånt skulle jag säga. Och uppstickare.
Mm. Och specifika destinationer som vi vill tipsa om. Och anledningarna till varför man vill göra det.
Mm. Och just det här att resa med barn. Jag menar, ni har ju ett mindre fotbollslag tillsammans. Mm. Det är ju, men de har rest sedan de har varit pyttesmå. Så de kan det här, eller hur
ja.
Går det?
Ja, men för mig, jag har tre barn som är 9, 7 och 3.
Mm.
Och det har varit en smygande resa. Jag var inte alls speciellt kaxig när jag fick mitt första barn. Det var ett berg och bestiga när jag skulle åka tåg mellan Stockholm och Karlskrona till mina föräldrar. Jag var livrädd, jag var genomsvettig hela resan. Men lite i taget, små steg. Och när min tredje dotter var ett halvår, då åkte vi till Taiwan, hon och jag själva. Så att alltså,
då var det man bara lär sig. Ja, men verkligen, jag har exakt samma erfarenhet också. Men ja, de hänger med mina barn. De älskar att resa. Mm. Och de har alltid i alla situationer känt sig trygga och hemma. För att det räcker väldigt långt att de har sina föräldrar med sig. Mm. Det är liksom deras grundstomme. När de är mindre, då förstår de inte mer än så. Mm. Alltså, och vad vi lägger för värderingar i hotellrum och hur de ser ut. Och så här, ja, det här var kanske inte så rent. Alltså, det är absolut inte samma upplevelse som de har.
Nej.
Utan de ser, ja, men det var ett häftigt skåp där inne i hörnet under den där trasiga tvn. Där kan man krypa in. Alltså, de har en helt annan världsbild. Och det gör det också oerhört häftigt att resa med barn.
Ni ser ju det genom deras ögon liksom.
Ja, exakt. Och det är så kul. Så att, nej, de har verkligen varit så coola i det. Och de pratar mycket om resor och då har vi varit där. Och liksom. Så de glömmer ju kanske de specifika resorna för att de har varit för små. Men jag är helt övertygad om att de tar med sig saker i hur vi har haft det tillsammans, familjen. De bygger relationer sinsemellan mellan syskonen och de får en förståelse för världen. Nu låter det väldigt pretentiöst så, men på riktigt så får de upp ögonen för annat än det som är här och nu. Och jag menar,
det tror jag är superviktigt.
Ja, och jag bor i den här Nacka, liksom, förorten till Stockholm, i huset här och lilla
villa. Väldigt privilegierat.
Ja, men exakt. Så för mig känns det jättekul att kunna ge det. Och,
ja. Sen kan vi få mycket kritik för att resa med barn. För liksom, varför gör du det? Är det för barnens skull eller är det för din egen? Och ska du släppa med en liten bebis till andra sidan jordklotet? Den behöver
bebisen
bara vara hemma.
Bebisen skiter väl i vart bebisen är så länge bebisen är med mamma.
Ja,
och
men
pappa.
Och det är det man får säga också. Alltså, det är själviskt. Jag reser ju för att jag vill resa och jag vill dela det med mina barn. Och någonstans, vem vet var mitt barn börjar skapa minnen? Och var kommer det in? Ja, men du ska resa. Alla resor innan 3-årsåldern är onödiga. Vem säger det? Alltså, vem vet?
Det är också ett privilegium att få ha direkt access till sin förälder eller sina föräldrar 24/7 om man kanske inte fokuserar på allt det där man gör hemma med plocka ihop här och där. Och
precis, alltihopa. Det är det jag tänker. Det blir ju kvalitetstid på ett helt annat sätt.
Verkligen. Men sen är det klart att det inte bara är lätt och guld och gröna skogar. De gnäller, saker är jobbiga. Blir de sjuka när man är någonstans? Varje gång det händer, om de blir lite utanför det här som är bekvämlighetszon, så står man ju och undrar bara, men vad håller jag på med? Nu är det hög feber och myggbetten, är det denguefeber? Jag kommer aldrig mer göra det här och utsätta mitt barn för det. Alltså, det gör man. Ja. Eller jag gör det.
Ja, absolut. Jag ångrar mig varenda gång. Det blir febertopp.
Ja. Men sen allmänt, jag är inte alls rädd för att ge mig ut med barnen. Sen är det klart att man väljer destination beroende på vad som känns som att det funkar med dem. Men man ska väl också poängtera att våra resor är inte jättetillrättalagda. Varken jag eller Annika åker till mycket till all inclusive eller så. Utan det är uppleva världen verkligen. Ja, så det är lite mer utsatt situation så, men man väljer ändå. Alltså jag tycker man kan åka till alla destinationer utifrån vad man som förälder vill, men på barnens villkor. Man måste vara beredd på att man gör anpassningar helt enkelt. Men man behöver inte helt anpassa resan att nu har jag små barn så nu är det här, nu behöver jag Bamseklubben. För att oftast så behövs liksom inte det när man har föräldrarna där och apor att titta på i träden liksom.
Nej, aporna räcker långt.
Ja.
Men alltså hur tänker ni då ifall ni nu anpassar resor efter barnen och vad ni vill åka och sådär. Hur kommer de sociala medierna in i det här och just de här samarbetena? Hur tänker ni när ni jobbar så?
Just med podden så varvar vi våra avsnitt, man kan säga till tre olika segment. Vi vill ha inspiration, vi vill informera och vi vill ha specifika destinationsavsnitt. Och allting grundar sig på personliga upplevelser i första hand. Mm. Och sen så bjuder vi ofta in gäster. Ungefär var tredje, fjärde avsnitt vill vi ha med en gäst. Så vi har haft med Cecilia Blankens till exempel om att flytta till USA och leva där med familjen. Aron Andersson berättade om hur det är, äventyren som sitter i rullstol, om hur det är att och resa i hans situation och vad som driver honom. Och
fantastiskt föreläsare, jag heter honom föreläsare.
Men alltså folk säger att de inte kan åka utomlands och han åker och bestiger Kilimanjaro. Alltså vilken inspirationskälla.
Och typ, han körde väl Vansbros, inte ens små, han simmade väl typ
över till Finland.
Ja, men typ, eller hur? Jag gjorde någonting sånt där. Men han är ju också lite extrem. Det är inte så här.
Ja.
Det så kan klart. Alla göra.
Men vi vill ha de extrema, de som seglar jorden runt med sina barn, men vi vill också ha de helt vanliga som reser på sina resor till, ja, men som vi gör med vår familj. Åker till Kanarierna lika gärna.
Mm. Blir det någonsin Bamseklubben liksom?
Jag har aldrig varit på Bamseklubben.
Jag känner mig inte lockad. Men jag förstår de som gör det, och det är inte så. Vi försöker också, apropå gemensamma grundvärderingar, så försöker vi verkligen att inte klanka ner på folk som väljer på ett annat sätt. Och jag hoppas att vi upplevs ganska inkluderande. För det är klart att jag förstår att det är lätt att säga om man har barn som fungerar bra kanske i olika situationer. Och man själv, man har tid på sig, man vill resa och uppleva. Men man kanske bara vill ha semester och bara, ja, avkoppla. Och
bara ligga på den där solstolen och läsa sin bok.
Ja, liksom. Men verkligen. Och ja, men om barnen mår bra av att få någonting att göra några timmar om dagen och föräldern hinner träna. Ja, men superbra. Mm. Så att det helt tycker jag man kan göra.
Beror på syfte liksom.
Ja, men verkligen. Så att, ja.
Men samarbeten, vi kommer aldrig till
det. Nej!
hur tänker ni när ni pitchar in samarbeten?
Vi har olika teman på varje avsnitt. Så att i början så var vi väldigt tydliga med att bara pitcha samarbeten på en partner som sysslade med det vi skulle prata om. Pratade vi om alla våra avsnitt heter så här, att resa med barn, att resa hållbart, att resa som titel. Mm. Och skulle vi prata om att resa hållbart, då riktade vi bara in oss till specifika partner som hade det som huvudfokus på sin affär. Liksom. Mm. Men det blir ju väldigt mycket jobb. Alltså då får du
sälja in research.
Ja, ett avsnitt för en samarbetspartner. Mm. Det är väldigt mycket research, många mejlväxlingar fram och tillbaka. Mm. De kanske vill, ja du vet, det är mycket som ska in.
Och så blir det på ett avsnitt. Så
att, ett avsnitt. Ja. Och jag föredrar verkligen samarbeten som löper över tid. Både för lyssnarna, att de ska på något sätt få in det här i skallen. Det tar ju tid att skapa varumärken och höra och liksom få del av kampanjer. Så vi föredrar att jobba långsiktigt. Vi har haft med några längre samarbetspartners som har sponsrat 10 avsnitt, tror jag, är vårt rekord. Så. Och det skulle vara kul att få fler sådana. Men det är svårt också, för att vi vill ju kunna erbjuda en specifik, alltså ett budskap till ett specifikt budskap. Vi tycker att det är jätteviktigt att skräddarsy samarbetena efter det som vi pratar om.
Och sen så gör vi också att vi har small, medium, large förslag. Och där vi bakar in våra olika kanaler på olika sätt. Och vill ni ha ett långt budskap i podden eller bara nämnas, länkar från våra respektive sidor eller även våran poddsida att resa podden, Instagram eller inte och så vidare, så att det finns olika storlekspaket. Och det upplever vi. Det var också ett tips från Winter Workation faktiskt, som var jätteframgångsrikt som när vi började jobba med det tidigare. Mm. Nej, men så när det gäller just poddsponsringen så är det så vi jobbar. Så det är den ena delen. Och sen är det såklart att vi också jobbar med sponsrade poster i bara bloggarna och så, där vi jobbar enskilt eller ibland blandar in den andra. Så det är det ena benet utav det. Men sen är det också att vi jobbar lite grann med kampanjer på resor och destinationer. Där vi gör med ett helhetsåtagande och faktiskt reser på en resa, gör research, skapar content. Och sen skriver om det i bloggar, poddar kanske ett specifikt avsnitt, gör film eventuellt, alltså där vi syr ihop en hel kampanj liksom. Mm. Och då är det att vi åker på resor som jag har en prislapp där vi får betalt för att göra det. Men då är det också en garanterad output på ett annat sätt än om pressresor som vi kanske
ska prata mer om. Ja, men och det måste vi absolut göra, för det där är ju någonting som alltså resor är ju inte billigt. Och i en bransch där det redan är prisdumpat, hur får man de här destinationerna eller företagen att faktiskt betala för sig och inte bara säga, ja, men du får ju åka på den här resan, det är ju din betalning liksom. Hur har ni kommit över den, för det måste ju ha varit en kamp.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Jag tror att hela industrin, vi har sett en utveckling, det jobbet som görs hos Influencers of Sweden och jobbar mycket med det budskapet att vi skapar, det här är nu ett jobb, det här är ett uppdrag, ska vi skapa gratis innehåll som du kan trycka ut på dina kanaler, få företag att förstå skillnaden då, PR, marknadsföring, vad vill du ha ut för budskap, vill du jobba med, vill du ha liksom direkta bokningar, vill du ha engagemang, vad vill du ha ut av resan? Och förstå värdet i vår roll som numera då reseexperter, som vi faktiskt ändå kan titulera oss.
I och med att någon annan sagt det.
Ja, men precis. Men det är jättesvårt och det är inte självklart alls. Det är jättelurigt att få dem att förstå att vi ska ha betalt om det är samtidigt 20 stycken, inklusive jag själv, som åker på vanliga liksom pressresor som inte är betalda.
Precis, vad är skillnaden?
Skillnaden är att på en pressresa så finns det absolut inga åtaganden. Du åker iväg på en resa blandat med journalister kanske från en tidning. Du får se en massa fantastiska saker och förhoppningsvis om du gillar det så skriver du någonting om det i dina kanaler. Men det finns inga åtaganden alls. Och det innebär också att du behöver egentligen inte skriva ut att du åker på en pressresa, det finns inga åtaganden från någon sida.
Mm.
Sen försöker vi vara väldigt tydliga med att alltid göra det, eller jag i alla fall, och göra det ändå för att läsarna ska kunna välja bort och läsa de posterna om de inte känner att de kan lita på mig eller sådär. Jag tycker att det är jätteviktigt att vara transparent för läsarna.
Mm. Speciellt när det gäller resor, för att ja, det är ju otroligt mycket pengar involverade. Så just det här att vissa åker på resor var och varannan vecka eller veckoslut eller sådär. Det blir ju lite så här, men hur hela friden finansierar det här? Om man nu inte säger att man faktiskt får en del resor gratis.
Mm. Precis. Och de betalda uppdragen, då kan det finnas, alltså då är det ju avtal. Det här ska du producera. Mm. Säg att det är två inlägg och att vi ska nämna dem i podden. Och då är det ju ett uppdrag som absolut måste märkas ut och du får, som Lisa pratade om, garanterad output. Det här får du om du samarbetar tillsammans med oss.
Mm. Men sen har det också varit lite prat om det här med pressresor versus bloggresor och så. Ska vi verkligen säga pressresor, för att journalister åker minsann inte på det, utan de vill inte bli bjudna på någonting gratis, sägs det ibland. Faktum är att pressresor vi har varit på har varit blandade med både journalister och bloggare.
Mm.
Skillnaden är ju att, och ingen har gjort något åtagande, utan för själva resejournalisten som kanske är frilansare och säljer sitt reportage till en tidning, det kan ju vara vilken som helst av kvällspress eller specifika magasin. De skriver ju ingenting sen i det reportaget som blir, som de skriver, säljer in och förhoppningsvis lyckas publicera. Det kan ju vara ett år senare.
Mm.
Där står det ju ingenting. Men i bloggarna där vi såklart, alltså man vill ju såklart skriva någonting och gör det.
Mm.
Där kommer det direkt, du kommer ut i digitala kanaler. Men vi, i alla fall jag och Annika och de flesta, eller många som är uttalade resebloggare, är ganska noggranna med det att skriva att det här var en pressresa.
Mm.
Även om det inte föreligger något måste inom det. Och jag tycker att det är lite branschkutym. Jag skulle önska att alla gjorde det för trovärdighetens skull.
Vad är det för skillnad på en bloggresa och en pressresa?
Ja, men det är det de menar lite grann. Att pressresorna är egentligen journalister och då är det pressetiska regler som gäller kring att man...
Och vad är skillnaden?
Ja, exakt. Vi anser ju att vi bloggare också håller oss till dem. Att vi inte liksom är köpta i våra budskap och så vidare. Och det är ju det som är skillnaden. Men det anser journalister ibland att det kanske är lite annorlunda. Men jag ska inte dra det över en kam. Och vi har faktiskt en av Sveriges största branschorganisationer för just turistjournalister som har börjat samarbeta med bloggare nu. Så att vi ingår i samma nätverk, vilket är något oerhört stort och superhäftigt.
Det är ju fantastiskt.
Ja, det är det verkligen. Och det blir bra för partners också, för att som kan vilja nå ut, som sagt, både digitalt och i tryckt media. Så jag upplever faktiskt själv inte att det är någon skillnad. Men vissa kan tycka att man istället ska skriva att det är bloggresan, när det har varit bloggare som har varit, för att det är en annan liksom, andra förutsättningar. Okay, men jag vet inte om jag håller med.
Är det andra förutsättningar eller är det bara ett annat yrke som åker på den här? Jag menar absolut att journalister har någon form av pressetiskt ansvar att vara oberoende, att vara objektiva i det de skriver och sådär. Och det har ju inte bloggare. Bloggare har ju snarare som jobb att vara subjektiva. Men och blir det då, kommer man då att skriva när man har varit på den här bloggresan, pressresan, att det här var skräp? Kommer man att vara ärlig då? Eller kommer man att, för man fick det ju gratis och då kanske man inte blir bjuden igen. Hur tänker ni där?
Ja, men jag tror ändå att man kan lägga fram det på olika sätt. Är det någonting man inte är nöjd med, kanske man hellre utelämnar det helt och hållet.
Ja.
Sen tror jag, för att det ska bli hållbart i längden för läsarna och för mig själv, så gäller det också att välja resor som man tror kommer passa in i kanalerna. Jätteviktigt att verkligen välja de samarbetena som passar mig. Det är jättekonstigt om jag reser på en vinresa till Frankrike. Jag dricker inte ens alkohol.
Nej, det blir ju lite skevt. Och jag däremot.
Jag kan också åka på den.
Nej, men det handlar hela tiden om grundvärderingar och vad jag tror kommer passa mig i första hand. Och inte bara tänka på följarna, utan jag tror att för att kunna göra det här livet ut, så måste man gå tillbaka till sig själv.
Sen har det också varit en väldig snackis om det här med förmånsbeskattning. Och speciellt när det gäller resor. Och det handlar ju om att Skatteverket tycker ju att man ska då betala för en förmånsskatt på... Ursäkta, min hund är med i rummet igen. Ni är vana vid det här laget. Nämligen att man ska betala en förmånsbeskattning om man som privatperson har nytta, eller om man, vad säger de, att man
för någon personlig vinning utav
precis, att man kan nyttja den här produkten eller tjänsten eller resan i det här fallet då, som privatperson. Och det är väl en sak när man får liksom ett pressutskick på ett schampo en gång, då blir det ju liksom, alltså det är så lite, så det spelar ingen roll. Men om Skatteverket börjar jaga resebloggare, så kan ju det här bli ett problem. Hur känner ni inför det, eller hur tänker ni inför det? För jag tycker ju att, vi ska inte säga vad jag tycker, för jag tycker det är lite tramsigt, men vad tycker ni?
Det är en ständigt pågående diskussion, och jag tror inte Skatteverket själva riktigt vet vad som gäller. Jag har pratat med flera stycken konsulter som jobbar med de här frågorna. Alla har olika svar.
Såklart.
Mm. Och för mig nu som jobbar med det här på heltid, nu är ju faktiskt resorna en del av mitt jobb, mitt yrke.
Mm.
Så att på det sättet så kommer jag undan, vilket är jätteskönt. Men jag förstår att det är ett problem för... om man har det som privat hobby, och hur mycket som man faktiskt ska säga att det här är för privat syfte. Men samtidigt så kommer ju allting ut i kanalerna, och det är ju... Alltså...
Där lägger man fram det personliga i vad är ens egen upplevelse av den också. Så att det är klart att det blir otroligt gränslande här. Men,
ja.
Men samtidigt så är det ju så att när man åker på de här grejerna, då är det alltså... Man går upp tidigt på morgonen, det är jättemycket saker du får se och göra. Du ska fota till förbannelse... Vilket
för just de här pressresorna / bloggresorna är ju ofta, det är ju ett rigoröst schema.
Ja. Alltså det är så mycket jobb, alltså man kan inte tro det ser säkert jätteglassigt ut. Men när vi åker på de pressresor som riktar sig då mot resejournalister och bloggare, då är det verkligen intensiva scheman. Och där man ska
det här ska ni se, det här ska ni uppleva.
Och ibland kanske man inte, alltså även om vi väljer resor med omsorg, så är det kanske inte så att man tycker att allt är intressant. Och jag är inte särskilt kulturell utav mig, alltså vi gäller så här fin kulturmuseum och teater och så vidare. Och det kan man ju bli runtagen på olika museum. Men jag kanske inte...
Typ snark.
Ja, men lite så. Det får inte jättestor... Ge
mig lite vin.
Ja, precis.
Jag går på museum.
Ja. Nej, men jag kanske skriver ett längre inlägg om det. Jag går ut och springturister och springer runt och tittar på saker, för det tycker jag om. Eller går upp för en bergstopp, för sånt går jag igång på. Men jag kanske inte ens skriver om de här museumen. Sorry to say, liksom. Men så. Så att jag menar, det är inte en superpersonlig resa på det sättet, och du får ut jättemycket, utan det är jobb. Och det är samma sak för resejournalister som det är för oss då. Att det här är ett underlag som vi ska skapa content utav. Så att ja, jag tycker också att den där diskussionen är lite sorglig. Men man vill ju förstås göra rätt. Men om det skulle
absolut. Se, ja. Men vem är det, alltså, är det bara då Skatteverket som inte har koll, som inte hänger med i det här yrket? Är det de som ska avgöra vad som är rätt? Det är väl där jag någonstans känner att det går emot. För att de inte är insatt i yrket. De har inte hängt med på de här resorna. De förstår inte att det här är ju faktiskt underlag för arbete. Men då kommer ju nästa problem. Att om det här nu är underlag för arbete, är det då inkomst? Och ska det då inkomstbeskattas istället? Alltså det blir ju som en ond cirkel liksom.
Ja, jag tror att det kommer komma något besked framöver. Mm. Och fram till dess så får vi vara tydliga med att lyfta det som vi gör här nu.
Jag brukar alltid säga så här, gör det bästa du kan med den informationen som du har. Och liksom tolka själv. Och många kommer till mig och frågar så här, men hur ska jag göra här? Hur ska jag skatta på det här? Och jag bara, ja, alltså enligt vad Skatteverket säger här och nu så ska du skatta på precis allt. För att de vill ha alla pengar som de kan få in. Men liksom, om du gör en egen tolkning och tänker själv, så då får du ju ta det beslutet själv. Jag kan ge dig underlagen, men jag kan inte säga till dig att äsch, det är väl skitsamma. Utan det beslutet måste ju du ta själv. Liksom. Men det är klart att jag kanske också kan tycka att det är lite tramsigt att man ska behöva förmånsbeskatta ett schampoutskick som man fick. Liksom. Oavsett om man skriver om det eller inte. Men det är klart att när det kommer till så här mycket pengar som ändå resor är, det är då det börjar liksom synas. Jag vill också så här lyfta att alltså Alexandra Nilsson blev ju, hon fick ju en skattesmäll här förra året där hon då beskattades för avdrag som hon hade gjort som då Skatteverket inte ansåg var giltiga. Hon hade till exempel gjort avdrag för jag tror det var spraytan och nagelförlängningar och sådana saker. Och när man hör det så tänker man ju kanske så här, ja men hallå, det är väl klart att det är privat. Samtidigt så tänker jag så här att Carola får dra av jag tar alltid Carola, jag är så gammal. Hon får dra av scenkläder liksom, eller Molly Sandén. Hon får dra av liksom när hon köper scenkläder som hon använder på scenen. Men Kissys blogg är ju hennes scen. Så när hon gör investeringar i sitt varumärke för att visuellt uppehålla det varumärket och sen publicera det i bloggen, ska det verkligen förmånsbeskattas då? Eller ska det verkligen, är inte det då avdrag man kan göra på sitt företag?
Ja, det blir väldigt lurigt när det går in i privat också. Mm. Det är ju det som är också med resorna. Hur stor procent sitter jag här på stranden för att det är mitt jobb, och hur många procent är njuter jag privat? Ja, 20% var min privata njutning.
Det var när jag somnade. Ja, precis.
Alltså det är jättelurigt. Ja. Vi får väl se vad som händer.
Precis, men jag tycker bara att det är ändå så här, för att jag tror att många kände liksom att när det här kom på Kissa, då var det många som kände, ja men det är väl klart att du inte fick dra av det. Men jag tycker ändå att man ska ta den diskussionen ett steg längre och tänka på, ja men vad krävs det för att hon ska underhålla det här varumärket som hon har, för att hon ska uppehålla liksom den trafiken och allt vad det där som är hennes jobb, som är hennes scen. Mm. Då kanske det är sådana saker som krävs. Och då är det så här, ja men skulle hon kunna då ha dragit av hälften? För jag tror att Skatteverket satt med det här och bara, pff, det här är ju trams. Det var ju ingen som liksom tänkte ett steg längre på hur det faktiskt fungerar. Och det är därför jag tycker att den är faktiskt viktig att ta ett steg till. Mm. Precis som just resor. Det är klart att jag menar, var det Denise, författare.
Denise Rudberg.
Rudberg. Om det var hon eller om det var Camilla Läckberg. Det var någon av de här författarna som hade då åkt på att hon skulle betala. Hon hade varit på en författarresa någonstans. Och så sen så hade hon ju lagt upp på Instagram att hon låg på stranden. Och då fick hon ju inte dra av den. Jaha. Men då är det så här, ska du sitta då och skriva hela tiden? Du måste ju sova, du måste äta liksom så här. Det kände jag också var så här, okej, okay, ja men då kanske hon skulle då ha bara dragit av halva den resan. Jag vet inte vad som, just det fallet vi är insatt i, men jag tycker ändå att det här är ju ändå folks jobb. Mm. Och då måste man ju faktiskt tänka ett varv till innan man bara så här, ja men det här är trams, det är klart det är privat. Eller vad tror ni?
Nej, men verkligen, jag håller med. Men däremot tycker jag att det är jätteviktigt att lyfta de här frågorna. Och vi som resebloggare kanske som har nött, stött och blött de här frågorna just när det kommer till resor. Och hur ska vi märka ut det och vad känns schysst mot läsare? Vad känns att det går att, liksom, alltså att det blir rätt skattemässigt och så vidare? Vi har ju pratat om det så länge. Mm. Men det finns ju jättemånga som inte diskuterar det lika mycket. Alltså lifestyle-bloggare kanske som också såklart gör samarbeten och jättebra skyltfönster för resor.
Mm, det finns ju väldigt många stora liksom Instagram-stjärnor till exempel som åker på femstjärniga resor till, ja, vad har du nu varit på sistone? Dubai.
Men jag tror att de inte tänker riktigt likadant, och där kan det ju bli lite frustrerande ibland, framförallt när man själv är mikroinfluencer.
För jag tror ju att de har betalat det, för det står ju ingenstans att de liksom får. Sen förstår man ju för att alla åker samtidigt till Dubai, mer eller mindre.
Ja, men det förstår man. Jag lovar.
Ja, ni förstår det såklart, men förstår deras följare det?
Jaha, nej, det är säkerligen inte. Nej, inte alltid i alla fall.
Men om det nu är en pressresa eller om det är hej, här får du flygbiljetter, vore fint om du skrev om det, då är ju det liksom en...
Det är fine.
Då är ju det ett pressutskick eller så att säga. Men vad går de gränserna och vad tycker ni... Hur tycker ni att man ska behandla det här som livsstilsbloggare?
Alltså, jag vill ju läsa... Eller jag vill veta sanningen. Mm. Jag vill ju veta om de är där privat eller inte. Och bloggar som jag har läst, där jag aldrig kan veta vad som är liksom på riktigt och vad som är samarbete. Jag blir jättefrustrerad. Jag har slutat läsa bloggar på grund av det. Att jag aldrig känner att jag... Men vad är på riktigt här? Mm. Var transparent. Det är ju jätteviktigt.
Mm. Jag tycker inte att man ska behöva skriva och det här betalade jag själv. Eller här fick jag rabatt på 200 kronor på det här hotellet för att jag är bloggare. Det tycker jag att känns lite så här overkill. Men när man transparent de gånger när man har samarbetat med ett spa eller ett hotell eller flygbolag eller whatever, då behöver ju inte det skrivas de andra gångerna, för då vet man att det här kommer ut när det står. Mm. Men det är ju många som faktiskt i princip aldrig gör det, och det är då det känns jättejobbigt att läsa bloggen.
Men då är ju frågan om det är regelrätta samarbeten eller om det är en typ av pressresa då som man enligt lag då inte behöver märka ut. Men det blir ju också, det blir ju så genomskinligt att det är liksom åtminstone bjudresor, eller om man ska dra det så långt som till mutresor, när man ser att det är ett helt gäng bloggare som åker på samma resa eller alltså närheten av varandra rent tidsmässigt.
Ja, men lagen är ju en sak, men det andra är ju trovärdigheten, och Absolut. Det är ju mer det jag syftar till då. Att, så.
Jag tänker bara att man använder ord liksom samarbete eller pressresa, för det är ju olika saker just när det gäller lagen. Mm. För jag tror att många kan ju säga att ja, men jag behöver inte märka ut det enligt lag.
Nej, och det blir ju konstigt också om man märker ut samarbeten som inte är samarbeten som samarbeten.
Verkligen.
Men det är ju så lätt att skriva en enda mening eller förbifarten så här: jag är här, jag blev inbjuden av Emirates hit. Ah. Och punkt liksom. Alltså, det krävs inte alls mycket för att jag ska säga okej, okay, ja men då vet jag vad bra. Eller så här: jag är här med familjen. Eller jag är här. Så. Mm.
Ja, mitt huvud, jag tänker skatt. Mm. Och känner att jag mår lite illa för att jag inte vet hur det här kommer sluta.
Nej, men,
men det är ju...
Men sen tycker jag att det är intressant kanske med diskussionen kring hur olika företag och destinationer och så vidare vill jobba med sina kampanjer generellt, vilka man vill arbeta med. Mm. Det finns en jättestor spridning på det, och med all rätt. Alltså, vill destinationen visa upp att den här coola personen med alla de här följarna åker hit, nå jättestor massa av följare. Mm. Kanske få mer outfitbilder och vackra bilder och en rumpa på en balkong. Det var så var det på en resa vi var på faktiskt. Det var den enda Instagram-bilden tror jag som kom från en person som var med, det var en rumpa på en balkong. Men i alla fall. Men vill man visa det, att ja, men det här är ett coolt ställe, den här coola personen åker till det här coola stället. Ja, men fine. Mm. Men vill man berätta stories från ett resmål och man vill visa det här är topp, det här borde man göra, du borde tycka om det av den här anledningen. Ja, men då kanske det inte är rätt.
Nej.
Så jag hoppas att det är genomtänkt från de företagen med vad man vill få ut av det.
Ja, och så tänker jag att det ena behöver verkligen inte utesluta det andra. Jag tror att det kan vara jättebra att skicka en jättestor profil, och då får du följarskaran. Liksom.
Du får räckvidden.
Ja, men... Ja. Och så vill du också ha några guider, specifika guider, alltså i bloggen, så här bloggguide och 10 saker att göra. Om du vill ha sådana inlägg så, och själva berättelsen bakom hur du bokade, hur det var där, hur vädret var. Hur
och jobba lite mer med liksom content, SEO och ja, men som du säger, mer information och kunskap. Liksom.
Det tror jag är jättebra. Och sen vet jag också att destinationer själva är jätteosäkra på hur de ska jobba. Det finns jättetveksamhet där också. Men vi får, liksom, jag pratar med ett hotell som får hundratals mejl i veckan från så kallade influencers. Mm. För de vet inte hur de ska sortera. Hej, jag skulle vilja, ja, jag har så bra blogg här. Jag skulle vilja, ja, men jag kommer till ett hotell och skriver om er.
Mm.
Mot att ni får synas på min blogg.
Mm.
Och de sa där, ja, men vi vet inte, vi kan inte sålla agnarna från vetet. Och därför säger vi spontant nej till alla.
Jag har hört jättemånga som har sagt det.
Ja, det är bara nej rakt igenom. Och då frågar mig, men hur ska vi göra? Har du några tips?
Mm.
Ja, men då tycker jag att det är väldigt, alltså när vi ska sälja in oss, hur säljer man in sig som resebloggare? Skriver jag så här, hej, jag har en blogg om resor som är topp 3 i Sverige och jag skulle vilja komma och sova på ett hotell, punkt.
Mm.
Jaha, men varför? Eller om man skriver så här, hej, jag tycker om, eller du vet, presentera sig själv, berätta varför jag vill komma till det hotellet.
Ja, men det skiter ju de i. De skiter för liv. Jag menar alltså, de vill ju veta, vad kan du göra för dem?
Exakt.
Ja.
Vad har du för pitch? Ja. Alltså, du måste pitcha in dig och sälja in dig precis som, ja, men, och då kan det bli intressant för dem att sålla. Liksom. Men om de får 1000 sådana, men jag fattar att de bara säger nej.
Alltså, de skiter ju i vad de kan göra för dig. De vill ju veta vad du kan göra för dem. Och vad kommer det här ge? Och då är det så här, jag tror ju ärligt talat att ifall man, som sagt, om man har en pitch, man har liksom en tydlig, det här har jag gjort tidigare. Men alltså just det här att, ja, men jag har den här bloggen, jag skulle vilja komma till er och få sova över.
Mm.
Jag menar, nej, de förstår ju att de man sållar bort.
Men pitcha på där man skriver vilken output det blir, då har du ju ett avtal.
Absolut.
Så då måste man ju vara medveten om det och skattemässigt och så.
Exakt. Ja, men precis. Jag menar, jag vet inte, det är väl också därför jag känner att man borde bara, i såna här lägen med till exempel destinationer, så borde de bara sluta antingen anordna pressresor och bjuda in folk, eller anordna liksom kampanjer och köpa in. Men alltså, jag tycker att just sådana här mejl, hej, ge mig en gratis natt, så får vi se att de liksom, att man ber om pressprover, eller man ska säga. Det tycker jag bara att man kan så här kasta i soporna. Alternativt att man kan behålla, alltså att man faktiskt gör research på de här och sen kanske bjuder in dem vid ett annat tillfälle och har liksom en mer genomtänkt strategi. Men att skicka vouchers till höger och vänster och inte ha någon kontroll överhuvudtaget på vart ens varumärke hamnar, det skulle jag nog inte rekommendera.
Nej. Och det blir ju väldigt luddigt. Och en enda gegga, för man har ingen aning. Jag förstår att det är jobbigt för dem. Och för oss också. Alltså, därför så kan vi då erbjuda paket. Och vi är tydliga med vad vi erbjuder och varför. Och varför, liksom, varför ska de välja mig? Jo, för att.
Ja. Jag tycker att det är svinviktigt att man som influencer, alltså att man som vill jobba som influencer, faktiskt tar det här jobbet på allvar och beter sig som, alltså att man faktiskt beter sig som en konsult som säljer in ett jobb. Och annars så är man ingen professionell influencer, då ska man fan inte be om gratis prylar heller.
Word.
Tack.
Amen.
Ja, men lite så känner jag. Jag känner att hela den här ge mig gratis grejer för jag har ett par hundra följare på Instagram, det är liksom bara girigt och oseriöst.
Ja,
och det drar ner en hel bransch.
Mm.
And that bugs me.
Ja, och alla kan ju kalla sig för resebloggare. För alla som bloggar reser ju någon gång. Så.
Mm.
De har vi att slåss med på vår arena.
Mm. Ja, och jag menar, och då har ni ju också de här personerna som reser väldigt mycket men som inte har en reseblogg på det sättet att de gör det som en mer guide, utan det är så här, vi är här och gör den här coola grejen, punkt. Men det står knappt vart de har bott, det står inte hur de har rest dit. Liksom, man får liksom ingen mer information än bara, nu är vi här och det här är min bikini.
Ja, rent generellt är det ett oerhört stor skillnad på det budskapet faktiskt. Så är det.
Absolut.
Men sen finns det de som är jätteduktiga också. Sandra Beijer samarbetade till exempel med, hon gjorde något tåg.
Ja, det var tåg, precis, Interrail var det.
Ja, och hon gjorde superbra, hur snyggt som helst. Och det är rätt mot hennes målgrupp.
Ja.
Sen finns det ju många 18, 20, 22-åringar som åker business class till Dubai och dricker champagne, och då är det kanske svårt för att deras följare kan inte riktigt.
Deras följare är också så här 18-20 år och går på studentbidrag.
Ja.
Och då har man inte råd att åka business class.
Nej, det är mer troligt att våra följare har det, Annika, så att vi kanske borde få åka mer business class och dricka champagne.
Jag tycker faktiskt att vi borde lösa det. Du får dricka Pommac.
Nej, men det är också intressant att höra hur destinationer tänker.
Ja.
Alltså, och inte sitta liksom på vår, det är ju så lätt att säga vi på denna sidan.
Mm.
Men där finns det också en jättestor diskussion just nu och funderingar på hur de ska jobba framöver. Jag hörde en samarbetspartner som var så här, vi vågar inte riktigt skicka de riktigt stora influencersarna.
Ja, jag kämpar också med det där varenda dag.
Nej, för då blir det, all fokus blir på personen och inte destinationen. Vi vill ha fokus på vår destination, så vi väljer att jobba med mikroinfluencers. Mm. Det är våran melodi liksom.
Mm.
Och det är kul att höra att de får upp ögonen för begreppet.
Jätteroligt. Just för att liksom, ja men det är som du säger, de stora fungerar som räckvidd och coola bilder och kanske liksom, alltså att man allmänt ska nu känna till Dubai typ. Men kanske inte som, jag menar, jag kan inte säga att jag har blivit speciellt sugen att åka till Dubai efter liksom alla de här personerna som har skrivit om det. För att jag vet fortfarande ingenting mer om Dubai.
Får du läsa våra bloggar istället? Vi har skrivit en hel del om Dubai faktiskt.
Ja, nu är jag inte så sugen på Dubai generellt.
Nej,
men det är alldeles för varmt för mig. Men du förstår vad jag menar.
Ja,
det är liksom, jag har inte lärt mig någonting om, genom alla de här Instagram-bilderna har jag inte lärt mig någonting om platsen. Mm. Och det vill jag ju göra innan jag ska investera i en resa någonstans.
Men det är bra tips för potentiella samarbetspartners att tänka på.
Ja, men eller hur? Eller hur? Vi ska börja avrunda, men först så vill jag ju ha era tre bästa tips för mikroinfluencers som vill liksom bana väg och komma framåt. Och nu blir det sex tips, för nu får ni tre var.
Jag börjar då.
Mm.
Var dig själv hela tiden och var genuin. Och det går in i varandra.
Mm.
Om du ska teama, som vi ändå har gjort, se till att göra din research och teama upp med någon som har samma värderingar och samma syn på livet som dig själv. Det kommer underlätta väldigt mycket.
Och prova res innan ni börjar teama ihop, så ser ni hur det går.
Sista tipset som jag skulle vilja höra lite tidigare för egen del, det är att inte jämföra sig så mycket med alla andra, utan kör ditt eget race, ta på skygglapparna och kör. Annars så kommer du deppa ihop totalt av alla otroligt flådiga samarbeten och häftiga resor och allt så.
Lisa?
Men svårt, det tog jättebra där, Annika. Men jag tror ändå på det här också med att hålla nischen. Liksom. Att man är ganska specifik i vad man riktar in sin blogg på. Men samtidigt tycker jag att man inte ska tappa det personliga. För att det är ju ändå skönt att det är en person som faktiskt är rätt normal och uppnåelig och så vidare, som man kan identifiera sig med, till skillnad mot stora lifestyle-bloggar där det känns ju som att det är en helt annan värld ibland. Jag tror jättemycket på att drivas av passion. Alltså, skriv det du vill, drivs av din inre lust att göra det. Så håll passionen vid liv, och det handlar också jättemycket om det som du sa, Annika, att inte jämföra sig så himla mycket med andra, utan att gör det man själv vill. Och med det sagt, så skriv en blogg som du själv vill läsa. Jag tror att det är liksom hållande genuiniteten. Och just som reseblogger också, så tänker jag på det att jag reser de resorna jag vill. Jag har valt bort betalda grejer. Jag har valt bort så mycket pressresor för att hellre åka med min familj eller mina barn någonstans. Betala det själv och inte alls samma möjligheter så. Men att, för att göra den grejen som jag vill. Liksom, för mig får aldrig lusten eller behovet att nå ut gå över min kärlek och passion till resorna. Liksom. Så det är viktigt för mig.
Toppen, bra slutcitat. Tack snälla för att ni var med i podden.
Tack för att vi fick komma.
Ja, tack.
Ja, det var bra pitchat.
Ja, precis. Mer sånt.
Du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers, en podcast från Influencers of Sweden, Sveriges intresseorganisation för social media influencers. Bli medlem på influencersofsweden.se. Du hittar oss också på Instagram och på på Twitter. Där heter vi influencers.se och på Facebook hittar oss på Influencers of Sweden. Jag heter Linda Hörnfeldt. Tack för att du har lyssnat.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.